inne på Londonbörsen där jag just har varit fortsätter aktiekurserna att rasa. Under morgonen och förmiddagen har kurserna fallit mer än under hela gårdagen, som var den svartaste på Londonbörsen på 60 år.
Ett fyrsittigt enmotorigt flygplan av modell Cessna landade igår kväll på självaste Röda torget, Moskvas så att säga heligaste plats med Leninmausoleet och landets politiska hjärta Kreml. Flera personer intygar att de sett flygplanet stå parkerat på Röda torget vid den kända Vasilkatedralen, men att flygplanets nationalitetsbeteckning var övertäckt.
We saw this small propeller plane. Getting lower and lower and going in between the Kremlin and St. Basil's, and then as if it were going to land, and then it took off again and made a broad circle and came back again, and it did that three or four times as we were watching it.
De finska myndigheterna lär ha vänt sig till de sovjetiska myndigheterna för ytterligare information om planet. Anledningen är att ett fyrsittigt Cessna-plan försvann igår efter att ha lyft från en mindre flygplats i Helsingfors med Stockholm som destinationsort. Piloten ska ha varit en västtysk medborgare i 20-årsåldern. Inom loppet av bara några dagar har alltså en sovjetmedborgare lyckats fly från Sovjetunionen i ett litet flygplan, och nu alltså ett utländskt flygplan lyckats ta sig ända från Helsingfors till Moskva. Två händelser som säkert skakar de sovjetiska militära och politiska instanserna.
Och ett sammanträffande som såg ut som en tragikomisk tanke var att just gränsvakternas dag inföll samtidigt.
Det är dagens Komsomolska Pravda som berättar om att mer än 100 sovjetiska gränsvakter togs för fylla i Gorkiparken i centrala Moskva när gränsvakternas egen dag firades. Flera av de överförfriskade gränsvakterna var värnpliktiga och uppförde sig skandalöst, skriver tidningen, som också berättar att många av de berusade fick tillbringa natten i tillnyktringscell. Gränsvakterna sorterar formellt under KGB, och det är just gränsvakterna som tillsammans med flygvapnets personal bland annat ser till att inga främmande flyg kommer in på sovjetiskt luftrum.
Står en dam och håller upp dörren och nickar att nu kommer någon, nu kommer någon. Så knuffar de mig här, flyttar de mig. Det första som kommer är fotograf.
Yes.
Fyra år ropar de här alltså. Fyra år blev alltså straffet för Mattias Rost för att han flög till Röda torget.
Men det var inte bara Gossen Ryda, jag menar pojken Rost, som straffades. Reaktionen mot de ansvariga i Moskva kom snabbt och effektivt.
Visserligen sägs inget i meddelandet som publiceras i dagens tidningar om att den hastiga pensioneringen hänger samman med flygplansincidenten. Men i politbyråns beslut talas om vikten av att stärka försvarsministeriets ledarskap. Och detta innebär en indirekt kritik av den 75-årige försvarsministern. Enligt politbyråns rapport omringades det västtyska planet två gånger av sovjetiskt jaktflyg som emellertid inte lyckades tvinga ner Cessna-planet. Och det är denna, som det heter i politbyråns ovanligt rättframma rapport, denna oacceptabla vårdslöshet och bristande beslutsamhet som är anledningen till att luftförsvarschefen sparkas och försvarsministern pensioneras.
Pojken Rost lyckades alltså med konststycket att ta sig in i Sovjet. Om Bergling, vår egen så kallade svenska storspion, lyckades med samma sak är väl fortfarande ovisst.
Ja, men han lyckades åtminstone med att ta sig ut ur sin svenska fångenskap med både fru och pass och ny identitet.
Den livstidsdömde spionen Stig Bergling har rymt. Han avvek på tisdagen i samband med en permission. Klockan 11 på tisdag förmiddag skulle han hämtas av en vårdare från fängelset i Norrköping. Men när vårdaren kom till Berglings lägenhet i Stockholm var den tom. Berling var försvunnen tillsammans med sin hustru.
Eftersom Berling försvann någon gång mellan måndag kväll klockan 22 och tisdag morgon klockan 9 vilar alltså ansvaret för Berlings försvinnande på Säpo, säger Claes Amilo.
Det var den uppgörelsen som har präglat de senaste permissionerna. Jag vill säga så mycket att jag tycker att vi från Kriminalvårdsstyrelsens sida och jag själv har gjort vad rimligen kan begäras.
Säpochefen Sune Sandström vill emellertid inte axla ansvaret.
Nej, ansvaret för permissioner av intagna på vångvårdsanstalter, det är Kriminalvårdsstyrelsen.
Men ni så att säga har ju ändå gett er godkännande till den här typen av permission för Bergling just den här helgen.
Ja, så har skett, ja.
Då tar väl ni på er också skulden?
Nej, polisen har inget ansvar för kriminalvårdens beslut.
Som vanligt så vill ingen ta på sig det fulla ansvaret. För kom ihåg att med en ansvarsmedveten myndighet så menas en myndighet som är medveten om hur man bäst lägger ifrån sig ansvaret. Även regeringen, det vill säga justitieminister Wickbom, skyllde ifrån sig.
Det här är helt och hållet myndigheternas ansvar.
Fast det blev ändå Wickbom som fick krypa det korset och digna under bördan.
Som situationen nu har utvecklats skulle det vara nödvändigt för mig att ägna tid och kraft att förklara och reda ut olika händelser inom mitt ansvarsområde. Detta skulle gå ut över mina möjligheter att genomföra nödvändiga förändringar. Jag har med anledning av detta hos statsministern hemställt om att få bli entledigad från uppdraget som justitieminister.
Anna-Greta Leijon har tillbringat 16 år på Långholmen. I den egenskapen att hon var dotter till en fångvaktare. Så att i det avseendet så har hon haft en praktisk kontakt med området tidigare.
Wickbom fick alltså betala sitt pris för rymningen. Och spekulationerna om Berglings öde blev vilda. Hade han till exempel flytt med eller utan ubåt från Finland? Berling var ju en informerande expert på skärgården där ubåtar av ospecificerad nationalitet fortfarande irra omkring.
Men det skulle de inte göra länge till om fiskarna fick ingripa. För de är minsann mycket bättre på att hitta fientliga ubåtar än marinen, säger de själva.
Man hade ju en övning på västkusten i höst och där 11 av våra fiskebåtar deltog. Och det tog 3/4 för dem och 45 minuter att hitta en ubåt som låg gömd vid bergsbotten. Så då, det är de enda som har visat att de kan hitta en ubåt.
För flottans båtar klarade inte det samtidigt?
Hittills har de inte gjort det, nej.
Vad är det som är skillnaden?
Skillnaden är att en fiskare står vid sin apparatur kanske 15-20 timmar i dygnet. Han får en oerhörd träning. Han lär sig skillnad på allt som rör sig. Han kan se skillnad på om det är torsk eller sill. Han kan se skillnad på om det är vrak, om det är berg, om det är sten. Och det är enbart en fråga om träning. En av våra duktigaste fiskare säger att han inte kan undgå att hitta en ubåt. För i en ubåt syns lika mycket som 1500 låder sill. Och den fiskare som inte kan hitta 1500 låder sill, han kan inte livnära sig på att fiska.
Tala om självförtroende.
Ja, det är ju samma starka tro och övertygelse som präglade Anna-Lisa Stojkans envisa kamp för att få hit sin rumänska man. Det blev årets romantiska följetong med Happy End.
Precis framför mig sitter Anna-Lisa Stojkan med Sara i knät. Anna-Lisa, när jag mötte dig för några timmar sedan i förmiddag så stod du yrvaken i nattlinnet. Nu är du finklädd och Sara också. Hur känns det nu?
Jag är väldigt rörd. Jag grät där nere och jag hoppas att jag inte börjar göra det igen, för det här är så, det går inte att beskriva att vi har mötts igen.
Vad var det första Mikhail sa till dig när ni träffades?
Han har själv suttit här och talat om att det var att han älskar mig, så då kan jag väl avslöja det också.
Och vad svarade du?
Att jag också älskar honom, och det vill vara vår kamp här är gett bevis på också.
Vilket tror du var den avgörande orsaken till att du till slut fick resa till Sverige?
Den avgörande orsaken var vår kärlek som uttryckte sig i Anna-Lisas kamp här och i min tålamod och optimism.
Happy end
och bitter end.
Felicia försvann. Kan någon säga hur? Som fågeln ur sin mur, som isen är det våras, som kärlek när den såras.
Jag tycker det är fasansfullt hur dödens slotter har gått fram över min generation under de här sista åren. Fred Åkerström, Dag Danielsson, Beppe Wolgers och nu Cornelis Pressveik. Nu kan man ju säga att samtidigt så känner man, alla har ju varit på det klara med att han har varit mycket sjuk de sista åren och att han levde ett livsfarligt liv. Nu efteråt, när ridån har gått ner, så kan man väl kanske också säga att han kanske var av mycket större betydelse än vi förstod. Om man talar om hans främlingskap, så kanske man kan säga att han var den flygande holländaren. Det vill säga, det är ju segelfartyg som levde i sjömännens fantasi och som aldrig gick i kvav. Jag tror att Cornelis Vreeswijk möjligen aldrig kommer att dö.
Visst var han en stadig kämpe, trubaduren som Lars Forssell äreminnes. Invandraren Vreeswijk tvekade till exempel aldrig att ta ställning mot rasism och förtryck.
Nej, och det gör inte heller de som med envishet och i alla väder kämpar på Sergels torg i Stockholm.
Ja, vi tänkte sprida vårt budskap mot nynazisterna som har stått här en lång tid. Och vi tänkte göra det väldigt massivt för att visa att vi protesterar mot att det kan vara så i Sverige att de kan dyka upp och bara sprida sin propaganda utan att folk reagerar, helt enkelt.
Jag ser att du har fått ett flygblad.
Ja.
Står och läser det.
Ja, det kan ju vara allvarligt sak. Det började så lite smått i Tyskland, va? Som jag kommer ihåg, genom att jag var ju rätt ung då. Då höll de på här i Sverige också, va?
Men du drar alltså nästan automatiskt paralleller med 30-talet med en gång.
Ja, visst. Det börjar ju så här, vet du. De anföll folk och så där, förstår du, som inte hade samma åsikt som dem och så där, vet du. Och de stora hakor, så de var där och målade över. Det vart ju, vet du.
Nu har de stått här varenda lördag hela hösten och hela vintern och sålt sin tidning och spridit sin propaganda. Tycker du att de ska få göra det?
Nej, jag gillar ju inte det här naturligtvis, som gammal som jag är, som var med på den tiden. Förstår du, så gillar man ju inte sånt här, för fan, va? Det är ju rena våldet, förstår du.
Hur ska man få bort det då?
Ja, hur? Det måste bli en jävla propaganda emot det. Men det vet att de, och förresten, myndigheterna gör ju ingenting heller, va? Det är ju myndigheterna som ska sätta stopp för det där, själv.
Stockholm måste hålla det.
Stoppa rasismen nu, ropade antirasisterna på Sergels torg.
Men ropen hördes tyvärr inte ända ner till Lilla Sjöbo i Skåne. Där samlade man sig till en lokal folkomröstning i invandrarfrågan. Centerns kvinnoförbund vädjade förgäves till sin partivän Sven-Olof Olsson.
Jag har ingen reaktion på detta. Vi har en åsikt och de har en åsikt, så det har ingenting att göra åt det. Detta förändrar inte saken på något sätt.
Du bryr dig inte om vad Centers kvinnoförbund säger centralt?
Det ordvalet är ditt i så fall. Men då kan du ju säga detsamma, att vi inte har brytt oss om vad Centerns partiorganisation har sagt heller. Varför skulle du då tro att vi la större vikt vid Centerns kvinnoförbund?
Kommer ni att kunna driva den här frågan när Centern centralt och från flera andra håll begär att ni ska ändra er?
Ja, men det här är ju en kommunal fråga. Det är ju ingen riksfråga.
Har inte Centerpartiet centralt någonting att göra med vad Centern i Sjöbo vidtar för åtgärder?
Det har de kanske, men det är inte de som styr vad vi har för oss här nere.
Invandrarverket har ju vädjat att ni skulle ta emot åtminstone 15 flyktingar. Är det någonting som kan få er att ändra uppfattning?
Nej, kan det inte.
Så här lät det när resultatet av omröstningen presenterades.
Omröstningen har utfallit så 25 ja och 24 nej, och med ledning av omröstningsresultatet finner jag att kommunfullmäktige beslutat enligt Bo Hednäs förslag.
Om debatten var intensiv i fullmäktigesalen, så var den tumultartad utanför.
Du vet inte hur det är att vara under en minut.
Vad kostar en flykting här för 3 år? Vad kostar det? Vad kostar en flykting för 3 år?
Demonstranter för och emot råkade i liven på varann. Men Sjöbos och starke man Sven-Olof Olsson är inte orolig för att det blir en hård valkamp inför folkomröstningen med rasistiska tongångar som många varnat för.
Nej, det är jag inte.
Varför inte?
Därför jag tror inte på det. Jag tror överhuvudtaget att gå ut och försöka värva anhängare eller sympatisörer i den här frågan, det är nästan dömt att misslyckas. Folk har så väldigt starka åsikter redan, så jag tror de är nästan nära nog oroliga.
Jörg Andersson, jag har förstått att du är besviken över resultatet i Sjöbo igår kväll.
Ja, jag är väldigt besviken. Jag är mycket besviken och jag är upprörd över att inte centerpartisterna och moderaterna i Sjöbo har tagit intryck av den information och den argumentation som ändå har förts i den här frågan nu under en lång tid. Det är ett ovärdigt sätt att använda folkomröstning som ett instrument för att säga nej till flyktingmottagning.
Halleluja!
Regeringens förslag om förbud mot handel med Sydafrika och Namibia innebär ett avsteg från Sveriges traditionella linje i sanktionsfrågor. Men, och det redovisas klart i propositionen, det är en engångsföreteelse och det motiveras av apartheidfrågans unika karaktär.
Jag tror att det är väldigt viktigt att vi inte låter det svenska möjligheten att agera mot Sydafrika blir beroende av vad president Reagan och vad Mrs. Thatcher tycker i den här frågan.
Det finns en påtaglig risk för att Sverige, som nu genomför en ensidig handelsbojkott, blir så upptaget av att administrera detta beslut att vi eftersätter den långt viktigare uppgiften att fortsätta att verka för beslut om sanktioner i FNs säkerhetsråd.
Herr Botha och hans regering och hantlangare förtjänar samma respekt av oss som Hitler, Göring och Goebbels.
Ungefär samtidigt som den svenska riksdagen tog sitt bojkottbeslut så fick Sverige besök av en sydafrikansk ungdomskör som i tal och sång berättar om förtrycket som inte minst drabbar barnen.
When we have rallies, we are marching and we sing, you know, it brings to us that we are moving towards freedom.
Sydafrikas aggressiva utrikespolitik drabbar ju inte minst randstaterna, till exempel Angola, där UNITA-grillan får militärt stöd av Sydafrika. Det var vid ett sådant grillaöverfall på en regeringskonvoj som tre svenska biståndsarbetare togs till fånga. En dog och de andra bortfördes, och först efter mer än 2 månaders marsch genom djungeln så blev de frisläppta.
Var det något skede som ni ska säga var oroliga för livet, att hur det här skulle sluta?
Ja, det var ju då när vi var attackerade, va? Då var man så rädd, man aldrig varit sitt liv. Va? Man sprang som man var, tungan fastnade i munnen på. Va? Sen tredje kvällen då var vi attackerade av Sapla då, när ett Napango. Och då, det var ju så när med lyskott, så man såg ju då kulorna. Och det var ju bara att springa tillbaka då, men UNITA, de rädde upp det där. Ändå liksom var det Fappa som attackerade. Det tog 50-20 minuter, sen hade de legat under kontroll. Då stack Fappa därifrån.
Det ser ju rätt så fräscha ut. Mår ni bra?
Vi mår bra. Jag har lite problem med magen, men det är inget som man lider något jättemycket av.
Har ni varit sjuka under vägen någon gång?
Ja, det är magen för mig som har kunnat haft en helseninflammation. Men de bar mig på båret 2 dagar.
Men ni måste ju ha varit, ska jag säga, utan information, utan kunskap om vad som skulle hända.
Vi hade en egen radio. Som den här killen Jocke, som han hade en radio, va, som vi lyckade. Den fick vi använda när vi ville. Så vi lyssnade på svenska nyheterna i 20 dagar. Sen tog ju batterierna slut. Så då visste vi ingenting. Men i det läget då tycker jag att Sverige skötte sig dåligt. Och det var den här, när vi hörde då efter en vecka, den här Lena Hjelm-Balena liksom, att Nita ska komma och ta kontakt med oss och såna grejer. Då tänkte man ju det, kärringjävel, rent ut sagt.
Angola, randstaterna, Sydafrika, USA och Sovjet. Ett cyniskt drama där den lilla människan och den lilla staten ständigt kommer i kläm. Överallt i världen, Latinamerika, Mellanöstern, Afghanistan.
Ja, just det. Triangeldramat, Iran, Nicaragua, USA är ett avslöjande exempel på den här cynismen. USA beslutar att inga vapen ska få säljas till Iran och samtidigt beslutar då kongressen där att dra in stödet till Contras, Nicaragua-gerillan. Men bakom ryggen på kongressen säljer USA ändå vapen till Iran och för över pengarna till Contras.
Vem som träffade dessa fatala beslut gav kongressförhörerna aldrig något intydigt svar på. Men överste North tvingas åtminstone erkänna att han medvetet misslett kongressen.
I will tell you right now, counsel, and all the members here gathered, that I misled the Congress. Furthermore, I did so with a purpose. And I did so with the purpose of hopefully avoiding the very kind of thing that we have before us now, and avoiding a shutoff of help for the Nicaraguan resistance, and avoiding an elimination of the resistance facilities in three Central American countries.
We do. Wherein we had promised. Otvivelaktigt skötte Oliver North sig synnerligen bra under kongressförhören. Han medgav fel, lögner och försök att vilseleda. Men i långa politiska tirader gavs han oemotsagd möjlighet att förklara sina enligt honom själv mycket starka politiska skäl att bryta mot obekväma lagar som enligt honom gick stick i stäv med Förenta staternas egentliga intressen. Stundvis blev svaren höga politiska föreläsningar som visade på Norths okunskap, naivitet och brist på omdöme. Han ifrågasatte aldrig, tvivlade aldrig på sin egen politiska övertygelse som ledde till att Iran-skandalen blev ett faktum och en mardröm för Förenta staterna och Reagan-regeringen.
No president should ever be protected from the truth. No operation is so secret that it must be kept from the commander-in-chief. I had the right, the obligation, to make my own decision.
Ingen president ska någonsin skyddas från sanningen, sa Reagan. Och ingen operation är så hemlig att den ska undanhållas landets högste befälhavare. Jag har rättigheten, underströk Ronald Reagan, men också skyldigheten att fatta beslut. Den amerikanske presidenten sa också att han mer bort lyssna till sina utrikes- och försvarsministrar som var kritiska. Men, sa Ronald Reagan, jag var för envis i mitt framhärdande av en politik som gick snett. I ett försök att släta över följderna av Iran-kontraaffären valde presidenten istället att blicka framåt på de återstående 17 månaderna av sin mandatperiod. Viktigast på det utrikespolitiska området, sa han, var att försöka nå en överenskommelse med Sovjetunionen om borttagandet av kort- och medeldistansraketerna i världen. Klarar vi det blir det ett historiskt avtal, sa Reagan.
Och så kom då äntligen till slut det stora mötet mellan supermakterna som världen med förväntan sett fram emot.
Och resultatet blev att de tog bort en del av den skrot de egentligen inte alls behövde.
Ja, så talade de båda ledarna förstås om det viktiga i att träffa varandra. Gorbachev talade till exempel för det ryska folkets önskemål om frid på jorden och till människorna ett gott behag.
Полагаю, что то, чего мы достигли в итоге нынешней встречи и переговоров, поможет со временем значительно улучшить атмосферу в мире, да и в самой Америке в плане более правильного и терпимого восприятия ею моей страны Советского Союза.
Och det här var president Ronald Reagans kommentar.
I believe both the general secretary and I can walk away from our meetings with a sense of accomplishment. We've proven that adversaries, even with the most basic philosophical differences, can talk candidly and respectfully with one another and with perseverance find common ground.
Toppmötet är en klar succé, sa president Reagan när han och Gorbachev stod i regnet utanför Vita huset för knappt 2 timmar sedan. Och när han utvecklade vad succén innebar så var det framförallt det faktum att de båda ledarna undertecknat avtalet om en skrotning av medeldistanskärnvapnen, han menade. I övrigt har inte mycket åstadkommits. Förhållandet mellan Gorbachev och Reagan på det personliga planet tycks vara mycket gott. Det har visats ju under hela mötet och Reagan talade också om att dialogen nu kan fortsätta.
Väl formar den starke med svärdet sin värld. Väl flyga som örnar hans rykten. Men någon gång brytes det vandrande svärd och örnarna fällas i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort. Det dör som en stormvind i öknen bort.
Men säg, herr president, om ni har tid att svara, ack, kunde ni förklara det onda som har hänt? Vem är det som ställt till så vi som är som andra ska slåss emot varandra fast ingen av oss vill? Och alla ni med makt, jag ville bara säga, låt människorna leva och gör som jag har sagt. Och gör som jag har sagt.
Till slut ska fan ta den som kränker vår nationella integritet och vår fredsvilja.
Vi har sänt repris av årskrönikan 1987. Sammanställd av Torsten Byggdal, Henning Pallesen och ljudteknikern Erik Winlöv.